På söndag direkt efter 8-nyheterna är det dags för Martin Wiklin och söndagsintervjun igen.
Fanns det en duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa.
Möt nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
Lycka för mig är i livet på språng på något sätt. Mm. Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu lyssnar du på Sveriges Radio P1 och klockan är 4.
Sommarbemanningen inom vården ser bättre ut än förra året enligt landets regioner, det visar Ekots enkätundersökning. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är inte lika många vakanser, så att för våran del så vi ser fram emot sommaren med tillförsikt.
10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland. Där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgången på sjuksköterskor som har förbättrats ganska avsevärt det senaste året.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier.
Reporter Thomas Hedman. Det har varit några mörka dagar i trafiken. På bara en dryg vecka har 6 unga personer dött, rapporterar Expressen. Den 29 maj omkom en pojke i 15-årsåldern i en olycka med en A-traktor i Götene. Och natten till igår inträffade en dödsolycka utanför Gävle där 2 personer nu omkommit. En av dem en man i 20-årsåldern. Från Ukraina kommer uppgifter om en större rysk attack mot storstaden Charkiv i östra delen av landet. Flera personer ska ha skadats och bostadshus uppges stå i brand. Det här rapporterar TT och hänvisar till ett uttalande i sociala medier från Charkivs borgmästare. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Några minuter över 4 är klockan och vi ska få förmiddag med Viktor Hertz och det ska handla om växters intelligens.
Trots att växter utgör mer än 80% av allt levande på vår planet och vi människor bara en 100-dels procent så ser vi dem ofta som en slags kuliss för oss och för djuren och för insekterna. Ny forskning vänder upp och ner på den här bilden. Växter, visar det sig, de lever sina egna komplexa liv. De kommunicerar med varandra och sin omgivning. De känner igen sina släktingar. En del menar att de till och med kan höra och se oss andra organismer. Det ska vi prata om i förmiddag idag med mig, Viktor Harris. Den nya forskningen ändrar själva betydelsen av ordet växter. Ja, så skriver den amerikanska författaren och journalisten Zoe Schlanger i sin bok The Light Eaters som kom ut för några månader sedan. Jag har just läst den här boken och jag kände att jag bara måste få prata med någon om allt som jag har läst. Så därför har jag bjudit in dig, Velimir Ninkovic. Du sitter nere i en studio i Uppsala. Välkommen.
Tack.
Kan du berätta vem du är och vad du forskar om?
Mitt namn är Velimir Ninkovic, jag är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet på institutionen för ekologi. Forskar med svensk växtkommunikationen och hur det påverkar andra organismer som direkt lever på växter, till exempel insekter och insekters naturliga fiender.
När jag ringde dig och frågade om du ville vara med så sa du att RAI, det är väl det italienska tv-bolaget, de var hos dig och skulle intervjua dig och göra något inslag. Vad var det de var intresserade av?
Det finns en serie som de filmar faktiskt om växtens intelligens eller växtens komplexitet. Och den vill på något sätt göra inspelning om växtväxtkommunikationen som vi studerar på Sveriges lantbruksuniversitet.
Det är intressant att du nämner begreppet växters intelligens. Vi ska återkomma till det. Jag tänkte bara höra, har du hört talas om den här boken The Light Eaters?
Ja, det har jag. Jag har till och med börjat läsa. Tyvärr har jag inte hunnit läsa hela boken, men det är en väldigt intressant och väldigt bra skriven.
Jag skulle vilja ta upp några av vad jag tycker var de mest spektakulära experimenten som Zoe berättar om i den här boken och höra vad du tänker om dem. Och då kan vi börja med det här med kemisk signalering som är ett av dina expertområden. Zoe beskriver hur flera olika växter, de kan som ropa på hjälp när de blir attackerade. Kan du berätta om det här och hur det fungerar?
Ja, det är också riktigt fascinerande område. Det visades första studien kom 20-30 år sedan. Många växter kan utsöndra doftämnen som attraherar roinsekter eller till exempel när majsplantor blir angripna av larver släpper de ut signalämnen som lockar parasitsteklar som lägger sina ägg i larverna. Vi har visat i vår forskning att till och med kornplanta som var angripen av bladlöss skickar ut liknande signaler och attraherar nickelpigor som äter upp bladlöss.
Det här är alltså att någon slags molekyl eller någon slags kemikalie utsöndras. De far iväg och plockas upp av insekter som svarar och kommer till undsättning helt enkelt.
Ja.
Växter kan inte bara kommunicera med insekter utan också med andra växter. Den finska forskaren Aino Kalske, tror jag han hette, har studerat gullriset och hur det kan som prata olika språk. Sker det små angrepp så varnar gullriset bara sina egna artfränder, men vid upprepade attacker så börjar de varna hela skogen. Känner du till de här studierna?
Ja, det känner jag. Det är en väldigt intressant studie. Det faktiskt visar hur när de blir angripna, de sänder ut vissa signaler som bara aktiverar respons hos samma genotyper i närliggande växter, men inte hos alla. Men om de växterna är ganska många gånger utsatta till angreppet eller ständigt utsatta för insektangrepp, då utvecklar det en annan typ av varningssignal som sprids genom hela växtsamhället eller faktiskt aktiverar respons hos nästan alla växter i närheten.
Så kan man beskriva det då som att de andra arterna helt enkelt förstår gullriset?
Jo, det kan man direkt beskriva eftersom det är varningssignal och det är varningssignal som gör att växterna har förmåga att identifiera vilket typ av hot kommer bli kanske utsatta snabbt.
Vad ska vi kalla det här sinnet? Alltså om det är att man plockar upp kemiska signaler, då är det väl lukt som är närmast?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Man skulle kunna kalla det växternas kemisk språk eller doftbaserad kommunikation. Men termen som oftast används i forskning är det faktiskt kemisk signalering eller kemiska kommunikation.
När vi pratar om de här molekylerna som de utsöndrar för att kommunicera, är det någonting vi människor kan plocka upp?
Ja, det stämmer. Det är lukten, men allt luktar, men kanske våra neuroner kan inte skicka signaler att det luktar. Växterna producerar ganska låga koncentrationer, att vi är svårt att tjäna dem eller faktiskt reagera på det när de är skadade. Men de luktar. Metylsalicylat är liknar mentol molekyl. Så då vet vi hur mentol och vi äter nästan dagligen och det finns i olika typer av mat. Så det är någonting som vi känner i hela lukten. Det är inte någonting super annorlunda än till exempel som vi känner alla typer av lukt. Växterna producerar sekundära metaboliter olika och det är här därför vi har olika parfymer. De flesta parfymer kommer från växten.
Mm. Så parfymers ingredienser kan vara växternas rop på hjälp?
Ja, eftersom det som vi kallar sekundära metaboliter, de oftast produceras av växterna för att försvara de skadegörare. Det är andra gör dem mest motståndskraftiga mot till exempel sjukdomar.
Ett annat exempel som inte har med kemisk signalering att göra i boken är ju, som jag tyckte var jätteintressant, var en forskare som har låtit växter växa med rötterna ner i y-formade plaströr där de kan gå åt två olika håll, rötterna. Och så har man vid ena änden haft fuktig jord eller vatten och torr jord på den andra. Och då visade det sig att rötterna söker sig mot vatten. Men sen testade man att bara spola vatten genom ett förslutet rör i slutet av ena y-förgreningen. Och det visade sig att rötterna söker sig till ljudet av vatten. Kan det stämma?
Ja, det stämmer faktiskt. Det här fenomenet kallas akustiska perception hos växter, och forskning har visat att rötterna kan reagera på ljud av och vibrationer. Experiment som du nämner har faktiskt visat att rötterna kan växa mot ljudkälla, även om det inte finns någon direkt fysisk kontakt med vatten.
Det är ju, du säger acoustic perception, alltså det är väl så nära en definition av hörsel som man kan komma. Då måste man ju kunna säga att växt eller rötterna hör.
Det kan, ja, det är svårt att säga att växterna hör eftersom de har ingen organ som tar emot den här signalerna faktiskt. Men de reagerar på vibrationen i alla fall. Mm.
Jag har två till studier som jag vill bara lyfta. Och en handlade om solrosor. Och det beskrivs då som att solrosor växer. När de växer bredvid varandra så tävlar de ofta i att få så mycket sol som möjligt och skuggar varandra. Men om man planterar solrosor bredvid sina syskon, alltså frön från vissa blommor planteras bredvid, så att de har en slags ett släktskap med varandra, då börjar de plötsligt ta hänsyn till varann. Och det är så pass tydlig effekt att om man planterar solrosorna bredvid sina syskon så kan man få mer solrosolja, för att de kan växa tätare, för de hjälper som varann. Kan du berätta om det här och hur känner de igen varandra?
Ja, det är ganska riktigt häftigt att växter inte bara konkurrerar utan också kan känna igen sina släktingar och kan passa sig beteende därefter. Det här fenomenet kallas king recognition, en släktskapsigenkänning, och finns hos ganska många växter som har studerat, jag tror, 20-tals redan nu. Hur går det till? I solrosor, det kan vara, man kan säga, ljussignaler, det kan vara kemiska signaler som släktingar känner varandra genom rötterna eller genom luftburna signaler eller på något annat sätt, eller beröring till och med.
Alltså att de rör vid varandra och känner igen varandra på?
Precis.
Okej. Okay. Det absolut mest imponerande i boken enligt mig då var en växt som heter Bokilia trifolii, jag ser om jag uttalar det här rätt. Bokilia trifoliolata. Känner du till den?
Ja, känner jag. Nej.
Det är alltså en klätter
från litteratur, måste jag säga.
Ja, du har inte sett den.
Nej.
Den upptäcktes då i Peru så sent som 2014. Det är en slags klätterväxt som kan kamouflera sig så att den ser ut som andra växter. Och verkar kunna anta nästan vilken form och färg som helst. Även i helt nya omgivningar där den inte har... Man har som tagit den till andra delar av världen och satt den bredvid växter som den aldrig har kunnat så här, utvecklats bredvid genom historien. Och den antar de här nya växternas färg och form. Alltså hur kan den göra det här?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker att den här växten är väldigt fascinerande. Först och främst jag vill säga att det är parasitiska växter som... Mistlar kan göra liknande saker, men Bokilia är en världsmästare på kamouflage. Och hur går det till? Det är fortfarande en stor gåva. Det vet vi inte än, och det finns ganska många man kan säga spekulationer, hypoteser eller förslag. Senaste studier visar att om de växer på en plastformat växt, det kan också väldigt lätt att kamouflera sig och utveckla liknande former och färg.
Vi ska prata mer om hur allt det här fascinerande kan fungera. Vi har inte svar på allting än, men en del svar kanske finns. Det här är Förmiddag med mig, Viktor Harris, och med i studion så har jag Velimir Ninkovic. Om vi tar det här med att känna av en viss typ av angrepp och sen svara med rätt kemikalier för att varna andra. Alltså, som jag varit inne på, en växt har ju inget centralt nervsystem. Så hur fungerar det rent mekaniskt när en sån här kommunikation sker?
Växter saknar, som du har redan sagt, en central nervsystem. Men varje cell bidrar till att ta emot signaler och sprida dem vidare. Till exempel om skada uppstår på ett blad. Den cellerna som är direkt skadade reagerar snabbt och aktiverar signalämnena. Och sen den här leder till att uppstå vissa processerna i växten. Och sen en resultat av detta kan vara att osöndra olika ämnen som leder till att sprida den här informationen inom växt. Och på det sättet aktiveras ett visst försvar i resten av växten.
I boken så tar hon upp, Zoe då, i boken The Light Eater, så tar hon upp hur man planterat in jellyfish, vad heter det? Det är självlysande maneters DNA i vissa växter, så att man på så sätt kan se den här kommunikationen som sker inom växten, som är elektrisk, precis som i människor så är det elektrisk kommunikation i växter. Och det som jag reagerade på var att hon nyper i ett blad och så kan man då se de här självlysande grejerna i växten, hur den kommunicerar med sig själv, sprida sig. Och hon säger att det går väldigt snabbt. Men väldigt snabbt var inom 2 minuter så har hela växten blivit varse vad som har hänt. Och det här är otroligt mycket långsammare än hos oss människor. Är den här typen av långsamma svar som gör att vi människor har lite svårt att se hur växten reagerar på stimuli, för att det sker på en annan tidsaxel än vad vi är van vid?
Ja, det stämmer faktiskt. Det beror på vilka typer av signal som ska skickas runt omkring i sin omgivning. Till exempel nipa växer kanske inte tillräckligt stor skada som växterna måste reagera så snabbt på den här. Men det finns andra ett bra exempel att växter reagerar snabbare kanske än människor. Till exempel om vi klipper gräset, då får vi bara ett dropp oftast på klippta del av stammen av gräset. Men om vi sår oss till exempel, då får vi mycket mer blod som kommer ut och längre tid. Anledningen att det finns som kallas för kalciumjoner och speciella proteiner som täpper till i själva vävnaden som gör att växterna inte förlorar vätska. Om de förlorar vätska, då minskar trycket i själva celler och då cellerna dör. Mm. Och det sker i en tiondel av sekunder.
Mm. De är snabba på att laga sig själva helt enkelt.
Precis.
Jag skulle vilja prata lite mer om den här kamouflageklätterväxten från Peru. Boquilia trifolio... Jag kan inte säga det där. Boquilia trifoliolata, den kamouflerade klätterväxten. Du tog upp den här studien som i boken som jag läste var inte jorden, att man har fått den att klättra på då en plastväxt och sett att den också härmar plastväxten. Stämmer det?
Ja, det stämmer. För jag läste 2 dagar sedan faktiskt när jag fått om den här boken. Och i boken finns ganska många exempel som hon har nämnt, men det finns ganska många utanför boken. Hon kunde inte nämna alla exempel, men den är ganska nyligen publicerade studier som visar sig att de kan hämra också plastväxter, men inte på samma sätt. Och det tyder på att det är inte bara andra mekanismer. Det är någonting inbyggt i själva plantan som gör att de kan väldigt lätt att anpassa sig för sin omgivning. Att det är så plastisk, vilket är väldigt fascinerande. Och det finns olika hypoteser hur de skulle reagera för sin omgivning. Kan det vara kemiska signaler, till exempel flyktiga organiska ämnen som avges från den växer som de skulle växa på, och de på något sätt ger informationen och bakgrunden vad är det som de ska växa på och på det sättet de anpassar sig. Det finns andra hypoteser eller som visar att mikroRNA från värdväxten som skulle tas upp av själva bukillas och ändra deras genuttryck på det sättet anpassa sig för sin omgivning. Men det är fortfarande ganska mycket hypoteser. Det finns inte det direkta svar eller man kan säga bevis att det är så.
För att i boken så tar hon då upp, precis som du säger, mikroRNA, att den är väldigt plastisk och öppen för påverkan av mikroorganismer eller påverkan från andra växter. Men en annan tes var ju då att den här växten faktiskt kan se, alltså att det är ljus. För dess förmåga att härma andra växter går så långt så att om det är gulnade blad på den andra växten så då gulnar den här. Om det är en viss böjning på bladet så böjer den sig på samma sätt. Och några menar ju då att den, även om det låter osannolikt, så är det den mest troliga teorin att den på något sätt kan, att den här växten kan se. Vad tänker du om den teorin?
Ja, det är svårt att säga någonting. Det är väldigt spännande att växterna reagerar så. Men det är mer troligt att den uppfattar variationer i ljusens intensitet och spektral fördelning eller mönster. Det finns, som du har nämnt, några indikationer att det finns en viss ljusdetektor, eller som monoklona egon som vi kallar, som är oftast placerad i epidermis i den yttre bladvävnaden. Monoklona egon syftar oftast på egon som antingen bara har en typ för receptor eller uppfattar värden i nyanser av en enda färg, till exempel gråskala. Och vissa studier till och med tyder på att det sådana monoklona egon finns hos den här växten.
Ögon, ja. Zoe Schlanger skriver i boken hur hon efter att ha studerat de här studierna som pekar mot att det finns någon slags förmåga för växter att se, att hon kommer hem och känner sig iakttagen av sina växter.
Nej, inte alla växter har det sådana. Så det är väldigt extremt växt och väldigt plastisk växt. Mm.
Det här är förmiddag med mig, Viktor Harris. Vi pratar om växter och allt som de kan göra, som vi kanske inte trodde var möjligt. Under lång tid, ända till mitten av 00-talet, sågs kemisk kommunikation växter emellan som något ganska löjligt, skriver Zoe i den här boken. Och det här är ju ditt fält, Velimir. Håller du med om det här?
Jag håller med om att kemisk kommunikation mellan växter en gång betraktades som något löjligt. Det var fält som länge marginaliserades.
Varför var det så?
Traditionellt sågs växter som passiva organismer, enbart drivna av yttre krafter och utan någon form av aktiv kommunikation.
Men jag tänker att Darwin himself, han skrev ju redan på 1800-talet om det han kallade för växters rothjärnor. Han hade ju observerat det här, hur smarta, i brist på andra ord, rotändarna på växter är. De kan ana en sten innan de kommer i kontakt med den och växa runt den, och hur de drar sig mot vatten som de behöver och så. Och det här var ju 1800-talet, men sen blev det som lite tabu att prata om växter som att de var smarta och uppfinningsrika. Vad var det som hände under de där 100 åren som gjorde att man på något sätt glömde bort vad Darwin hade sett?
Jag håller med. Charles Darwin var faktiskt långt före sin tid när han spekulerade om att växterna rötter kunde fungera som en slags hjärna. Vad hände faktiskt? Den reduktionsinstinktiska biologin tog över. Det är allt skulle man förklara på ett strikt molekylär eller genetisk nivå.
Det kom ju också en bok på 70-talet som blev väldigt populär, som hade titeln Växternas hemliga liv. Den innehöll en massa, alltså den blandade en del vetenskap med en massa pseudovetenskap. Den låg bakom den här myten om att växter kunde lyssna på musik, att de föredrog klassisk musik framför rock'n'roll och så vidare. Hade till och med ett kapitel om hur växter kunde läsa människors tankar. Och Zoe Schlangers teori i sin bok är ju att den här boken gjorde enorm skada, för att rädslan att associeras med den här typen av flum gjorde att ingen ville ta i begrepp som växtkommunikation med tång, för att då buntades man ihop med den här boken Växternas hemliga liv. Känner du igen det här?
Ja, det känner jag ganska väl faktiskt. När jag började forska med sån växtkommunikation, det är ganska många som reagerar på liknande sätt. Den här rädslan för att associera med pseudovetenskap kan fortfarande påverka hur forskare väljer att presentera sina resultat.
Vi var inne på det i början, det här med intelligenta växter. När jag har gjort research för, alltså både läst den här boken men gjort lite research på hur det har rapporterats om den, och så är det ju en vanlig rubrik, det här med intelligenta växter, att man använder ordet intelligens. Och ja, vi var inne på det tidigare, men jag vill fråga bara rakt ut, skulle du använda det ordet, tycker du att växter är intelligenta organismer?
Det beror på hur man definierar intelligensen. Men man kan säga delvis kan man säga att växterna är intelligenta, eftersom de kan reagera på sin omgivning passivt genom att ta emot signaler och direkt reagera. Eller kanske till och med som vi kallar priming, att lägga den här i minnen. Till exempel, det har man visat om växterna är utsatta till insektsangrepp första gången. Och sen efter ett tag blir en gång utsatta till att de reagerar mycket, mycket kraftigare än första gången. Och det blir mer och mer resistenta och motståndskraftiga. Och det betyder att de har lagt någonting i minne, eller de har lite erfarenhet av detta. Och sen, därför att jag ser att det är väldigt svårt att se att växterna är intelligenta. Ja, men inte på samma sätt som vi ser intelligensen hos djur och människor, eftersom deras respons är mycket komplext och de reagerar annorlunda än människor. Men för att bli intelligent till exempel och bearbeta informationen krävs en hjärna, krävs nervsystem, krävs system att samla ihop information, bearbeta och sen komma till intelligent. Så det är svårt att säga. Ja, det sammanfattningsvis kan jag säga att det finns en viss intelligens hos växter.
Jag lyssnade på faktiskt ett annat avsnitt av det här programmet förmiddag. Då pratade de om artificiell intelligens. Och en av gästerna sa ju då att för att något ska vara intelligent, tyckte han, så ska den här intelligensen kunna anpassa sig till helt nya situationer. Att det är som den mest definierande delen av vad intelligens är. Och det tycker jag, det har ju inte artificiell intelligens. Den är ju väldigt, vad ska man säga, finns bara i vad den är tränad på. Medan, tycker jag, från det jag läst nu, växter har ju den här förmågan att reagera och anpassa sig till helt nya situationer. Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Jag och alla mina kollegor som jobbar med växtkommunikation eller växtintelligens, växtrespons, man kan säga varje dag, överraskade av växtens förmåga att reagera på olika sätt. Att väldigt lätt anpassa sig för sin omgivning, att använda sig spektrum av olika signaler eller kemikalier och allt annat och reagera och förändra sin beteende, sin tillväxtstrategi. Samtidigt, det är inte konstigt om man ser, titta på växterna hamnar någonstans av ren kanske slump i viss, och sen deras förökningsorgan, till exempel som frö eller vegetativa bitar, startar deras liv. De kan inte förflytta sig till ett annat, bättre miljö där kan de växa bättre. De måste anpassa sig till sin omgivning. De är på jorden mycket längre än många andra djur, och sen är kanske under evolutionen utvecklat en helt sofistikerad, en mer komplex respons mot sin omgivning och samtidigt komplex reaktionen de signaler som finns i deras omgivning.
Mm. Om de som lyssnar på det här programmet har, som jag börjat göra, börjat tänka på växter som kanske mer komplexa och mer lika oss än vad man tidigare tänkt. hur tycker du att det ska påverka oss i vardagen? Och hur har det påverkat dig sedan du började forska om växter? Hur du ser på dem i din omgivning?
Ja, det påverkar det väldigt mycket faktiskt. Jag är ärligt talat, jag har kommit till den här forskningsfältet från ett annat forskningsfält på växtförädling där man på något sätt tittar på bara gener och som jag redan nämnt ett annat system. Men det påverkade mig att på sättet att jag ser alldeles annorlunda nu på växter än kanske 30 år sedan när jag jobbade som växtförädlare. Jag ser att det finns enormt stor potential att vi till och med kanske, men den här typen av kunskap utvecklar nya odlingssystem där växterna kan försvara sig bättre mot skadegörare och svampar och kan utnyttja kanske bättre resurserna som finns. Vi kan utveckla nya odlingssystem och med detta reducera användning av bekämpningsmedel kanske och konstgjord gödsel. Samtidigt, det förändrar mer att när man tittar på växterna, när man är ute i naturen, oftast man får en lugnande effekt av detta. Men samtidigt ser jag att det här är levande organismer som reagerar kanske i varje sekund när jag tittar på den här. Så jag kommer till en väldigt komplex värld. Det är inte bara träd som är runt omkring mig, det är något komplex värld.
Alltså hur det har påverkat mig är att jag har, ja men dels det här med att man förstår att växter känner när man tar på dem och att de verkligen reagerar på ens försök till omsorg i alla fall. Grejen är att jag fortfarande har ihjäl alla mina krukväxter hemma. Finns det någon hjälp jag kan få från forskningen? Alltså, om de nu är så bra på att kommunicera, hur kan jag bli bättre på att lyssna på dem? Har du något tips där?
Ja, det är svårt att säga faktiskt. Det är en ganska vanlig fråga som jag har fått faktiskt. Inte bara från det och från min fru, mina kompisar och allt annat. Om jag kan ge något tips. Ja, det är det viktigaste tipset, att bli observant. Växterna är också levande organismer. De kräver omsorg. Och det ska man på något sätt titta på dem här. Men jag kan ge några vanliga tips när det är kruksväxter. Övervattning är en av de vanligaste orsaker till att växter dör. Så innan du börjar vattna växter kan du vända fuktmätare eller sticka ner en finger i jorden för att känna efter om det är torr eller innan du vattnar. Det är det vanligaste man kan säga fel som gör man. Olika växter har olika ljuskrav. Till exempel, om bladet blir bleka eller sträcker sig mot ljuset betyder det oftast att de får för lite ljus. Och då måste placera någonstans växten, det finns mer ljus. Den andra är om du odlar tropiska växter, de trivs i högre luftfuktighet. Så måste på något sätt ha kanske en luftfuktare eller skål med vatten nära växter. Och sista kanske, en av viktigaste växter behöver rätt jord och näring. Som alla andra organismer behöver mat. Byt ut jorden regelbundet och gödsla lagom. Inte för mycket, inte för lite. Det är mina råd.
Common sense. Det är svårt det också. Tack Velimir Ninkovic, forskare på SLU i Uppsala. Och tack ni som lyssnat på förmiddagen med mig, Viktor Haris. Skriv gärna till oss med synpunkter eller frågor eller tips på formiddag@sr.se. Vi hörs!
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Har du också sett hur ett filmklipp som verkar äkta i själva verket är helt påhittat? Ja, numera kan artificiell intelligens göra det svårt att veta vad som är sant eller falskt. Hur ska vi då tänka när till exempel någon vi känner ringer oss och ber om en tjänst? Borde vi vara mer misstänksamma? Generativ AI har blivit tjuvens bästa vän. Det är något som sägs i det här programmet av Anders Diamant. Det har blivit dags för AI i praktiken. Idag om bedragarna.
Jag blev så tagen av att det var hennes röst, va? Så att jag skickade de här 5 000.
Det som man ser framför sig eller det som man hör behöver inte vara det som är riktigt.
Jag tror att vi i våra dagliga liv behöver förstå mycket mer om vad AI i praktiken innebär för oss och vilka risker det innebär.
Generativ AI är ju tjuvens bästa vän.
På ett sätt så är ju framtiden redan här. Jag har redan sagt till mina ungar så här, nej men vad fan, vi får ett kodord. Som om någon manipulerar ens röst så finns det ändå ett, liksom, en säkerhetsgrej.
Några röster som strax återkommer. Vet du verkligen vem du talar med i telefon när hon som verkar vara din vän hör av sig? Eller de som deltar i ett digitalt möte, är det verkligen de som sitter där på andra sidan? Det här är den fjärde delen i serien AI i praktiken. Jag heter Anders Diamant. Den generativa AI:n har gjort det möjligt att försköna, manipulera och lura dig. Så var på din vakt. Och det var Ann-Lis Hake i Malmö. Ändå gick det som det gick.
Ja, alltså jag fick ju ett sms ifrån min dotter att hennes telefon hade blivit förstörd och hon behövde köpa en ny. Nu kommer jag inte ihåg om det var 10 eller 15 000. Och jag förstod med en gång att det här är bedrägeri, va? För att man har hört talas så mycket om det. Men jag är lite intresserad av de här kriminella, va? Så jag tänkte jag ska inte bara lägga på utan jag ska liksom hålla ut, va? Förstår du? Men jag blev själv drabbad.
Hon visste alltså att det var någon annan som skickade sms:en, men när det istället ringde på telefonen lite senare så hände något.
Alltså jag hade ju det här är fake. Det här gäller inte innan. Och sen helt plötsligt hör rösten och då svänger jag totalt. Jag blev så engagerad när jag hörde rösten. Alltså det satte igång mig som jag inte riktigt kan förklara. Jag har svårt att förklara det faktiskt. Jag vet inte, det är en psykolog kanske mer skulle förklara det, jag vet inte.
Ja, det första som händer är att bedragare generellt använder ju tricket att stressa upp offer.
Jag har hittat en psykolog som kan förklara Ann-Lis tillstånd där och då. Han heter Lars-Olof Johansson, är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och har bland annat just fördjupat sig i varför människor blir lurade.
Bara en förfrågan om något sånt kan göra någon stressad även om man inte misstänker någonting. Och misstänker man någonting så går pulsen upp lite mer och man är stressad. Då funkar inte hjärnan riktigt som den brukar göra. Det vill säga man är inställd på att reagera snabbt och lösa situationen snabbt. Och det jobbiga med det där är att man glömmer av det man har lärt sig. Även om man vet hur man ska göra så har man inte access till det. Därför att hjärnan hoppat över i ett stressat tillstånd. Och det här vet alla som har kört bil någon gång stressad. Att det kan drabba vem som helst. Va? Det är inte så att det bara drabbar gamla människor. Om man då ovanför det adderar en röst. Allt det här liksom gör ju att det här blir det väldigt lätt att bli lurad, va? Och den här typen av funktioner som finns nu, där man kan fejka både bild och röster och ljud av olika slag. Det kommer ju att svämma över, så att jag tror att det här är ett jätteproblem faktiskt framöver.
Och jag skickade de här 5 000.
Ann-Lis Hake, hon fortsätter att berätta om hur det gick till.
Men det hörde jag, det går inte igenom. Det går inte, jag gör det en gång till. Och så gjorde jag en gång till, va? Och sen bröts det. Och sen fick jag ett sms från SE-banken att jag skulle kontakta dem. Och det gjorde jag. Och då sa de att vi har stoppat den här utbetalningen.
Banken lyckades tydligen se att någonting inte var som det skulle och hörde av sig. Antalet anmälda bedrägerier ökade med mer än 20% från 2022 till förra året. Men den här typen som verkar vara AI-genererade utgör en väldigt liten del än så länge. Det säger Lotta Mauritsson. Hon är brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum i Stockholm.
Vi ser ju att man i vissa anmälningar uppger att man misstänker att det är någon AI-genererad röst och att det är någon man känner igen. Men vi har inte via utredning ännu kunnat fastslå att det är så. Men med tanke på den teknikutveckling som är och som finns tillgänglig så är ju inte det helt otroligt att det skulle kunna vara så. Men de är inte många ännu.
Men det finns internationella fall som uppmärksammats där bedragarna kommit över stora belopp.
Det mesta som bedragarna nu har kommit över där man har använt sig av AI, det är utomlands så har vi flera fall av vd-bedrägerier. Alltså att någon utger sig för att vara en hög chef på ett företag och därmed ser till att man skickar stora pengar, ofta utomlands. Och här har man ju använt sig av AI, absolut. Man har till exempel anordnat ett helt virtuellt styrelsemöte i Hongkong till exempel. Med bara AI-genererade personer som deltog i det. Och därmed kommit över flera hundra miljoner kronor.
För att polisen ska kunna följa upp en anmälan så behövs bevis. Och det är inte så lätt för den som står där med en telefon. Där den som man nyss talat med lagt på.
Vi kan ju inte helt förlita oss på en persons utsago i något sammanhang, utan vi behöver ju hitta teknisk bevisning som styrker det du säger.
Det finns även någon som påstår att de blivit lurade, men som i själva verket kan vara delaktiga i bedrägeriet.
Nej, men det är någonting som vi har sett över tid. Att man, det, på engelska brukar man kalla det för friendly fraud. Alltså att man är helt med på upplägget och kanske, man kanske har tvingats in i någon situation eller där man liksom tar på sig att göra ett bedrägeri som man är fullt medveten om. Och sen så är det bara att polisanmäla och så ska man slippa betala. Liksom. Det upplägget finns och det ska man också ta höjd för i de här sammanhangen.
Som brottsförebyggare hos polisen vill Lotta Mauritsson skicka med en hälsning som hon upprepat vid flera tillfällen.
Naturligtvis behöver vi försöka se till att människor är medvetna om att det här kan ske och att vi behöver ha ett, vi har tjatat om det länge, att man behöver ha ett annat förhållningssätt till det som sker digitalt. Då kan jag vara säker på att det är just dig jag pratar med. Det har jag egentligen ingen aning om i den digitala miljön.
Jag kan bara säga att jag var ju på någon sån här AI-föreläsning idag.
Det här säger Lisa som jag träffar på stan när jag frågat henne om hon har koll på något som är AI-manipulerat. Och det hade hon.
Och då visar de ju Will Smith hur han ser ut när han äter pasta. Och då var det så här 2023 och 2024. Och vilken skillnad på liksom den tekniken. Nu ser det ut som att det är han som äter pasta. Det gjorde det inte för ett år sedan. Så att det går väldigt fort.
Du kommer bli lurad förr eller senare.
Ja, men alltså säkert. Säkert.
Det finns massa smarta sätt att använda digital teknik på för att begå brott.
Är detta då en yrkeskriminell som talar, kanske du undrar? Nej, det är Charlotta Kronblad. Hon forskar om gränslandet mellan juridik och teknologi vid Göteborgs universitet.
Vi har nog i Sverige en av världens mest liksom digitaliserade kriminella. Så ser det ut.
Charlotta Kronblad har också jobbat flera år som jurist och har numera även titeln doktor i digital transformation.
Alltså att busringa och hålla på och skämta, det har man väl alltid gjort. Det farliga nu är väl att den digitala teknologin gör att det är så otroligt lätt att föra över pengar också, att faktiskt agera på olika sätt snabbt. Och det är ju lite läskigt.
Hon lever som hon lär och har också sett till att de närmaste känner till hur de ska bete sig i en situation som påminner om den som Ann-Lis Hake upplevde.
På ett sätt så är ju framtiden redan här. Jag har redan sagt till mina ungar så här, nej men vad fan, vi får ett kodord. Som om någon manipulerar ens röst så finns det ändå ett, liksom, en säkerhetsgrej. Som börjar man oroa sig för att skulle det här vara något så så kan man lägga till ett ord. Men de är ju så bra, de här verktygen idag, så att det räcker ju med någon minuters liksom inspelning av någon. Så kan du manipulera rösten på ett rätt så korrekt sätt. Och det är ju läskigt att du inte vet vad du pratar med.
Jag tänker väl att man får vara källkritisk.
Jag träffar en annan kvinna på stan. Stella heter hon. Vilken koll har hon på det här?
Ja, men man får väl vara beredd på att sånt kan börja hända typ.
Och vad gör du då om du får ett sånt samtal?
Var lite extra misstänksam.
Kan man börja köra med ett kodord kanske?
Ja, men det känns så jävla långt bort.
Kanske närmare än vad du anar.
Ja, jo, det är sant.
Hur förhåller sig då juridiken till en AI-manipulerad röst? Idag är ju den tekniska bevisningen en viktig beståndsdel. Mobilsamtal eller bilder, det kan vara något som binder gärningsmannen till brottet. Det gäller även röster som känns igen. Det säger Henrik Olsson Lilja. Han arbetar som försvarsadvokat.
Jag har ju suttit i mål där poliser har hört som vittnen när de ska berätta att de har suttit och lyssnat på en röst. Och sen så ska de berätta om att den där rösten känner jag verkligen igen efter att ha lyssnat ett tiotal gånger. Och de har ju varit helt beroende av den här polisens utsaga. Och poliser är ju många gånger väldigt säkra. Och sen har ju domstolen många gånger utgått från att vi har ingen anledning att ifrågasätta det här polismannens uppgifter.
Men vad händer nu då när röster eller bilder allt oftare kan misstänkas vara manipulerade? Hur ser bevisvärdet ut då?
Muntlig bevisning har ju varit viktig, men från domare och åklagarförsvarare har man alltid sett till att den tekniska bevisningen är den robusta, den man verkligen kan lita på. Så har det varit under lång tid, men nu börjar de här utgångspunkterna att sätta sig i fråga. Är det ens den tekniska bevisningen? Är den vederhäftig? Kan vi verkligen lita på det som har varit ändå fundamentet i bevisprövningen?
Detta fundament i bevisprövningen kan alltså hålla på att rubbas på grund av så kallad deepfake, alltså AI-manipulerade röster och filmer som exempel. Och detta kommer nog att kunna gynna försvarssidan, åtminstone till en början, det tror Charlotta Kronblad, som alltså forskar om gränslandet mellan juridik och teknologi.
Den typen av invändningar om att det handlar om deepfake, det kommer vi ju se mer och mer. Självklart kommer det bli mycket mer av den. Det svåra är ju då för domaren att faktiskt göra en bedömning om det är det eller inte. Och det är ju extremt svårt för en domare att göra utifrån den höga kvaliteten. Det är både på manipulerade bildfiler och ljudfiler och videofiler idag. Så att vi ställer ganska höga krav på våra domare att de ska kunna hantera detta.
Kan man då komma undan rättvisan genom att hänvisa till att bevismaterial är manipulerade?
Nej, men förhoppningsvis så tänker jag väl att sanningen ska vinna i längden. Men det kräver ju att domarna ska kunna göra en rimlig och kvalificerad bedömning av situationen. Och då måste de ha kompetens att göra det. Och jag tror inte att du kan egentligen lära dig att göra en bedömning av de här typen av bilder. Utan du måste ha tekniska hjälpmedel för att ens kunna utvärdera bevisningen. Så jag tror att vi måste hjälpa domarna med att sätta upp liksom ett forensiskt center för digital bevisning. För det är för komplext för att du med blotta ögat ska kunna avgöra om det är fejk eller inte. Så som det är idag, att domaren själv gör bedömningen, det tror jag blir jättesvårt i framtiden när den här teknologin blir allt vassare.
Det är förstås lätt att bli lurad även utan AI, inte minst via nätet. Där gör man sig många bedragare. Det här är Lisas exempel.
Jag blev ju faktiskt, alltså inte just med den typen, men med ett bedrägeri när jag sålde en sak på Blocket. Så var, men det är en lång historia, men jag skulle i alla fall sälja en soffa. Så jag la ut den och sen fick jag napp från en kvinna med liksom, ja men fyra kvinnonamn. Det stod att hon bodde på Gotland och hon ville köpa den här jäkla soffan. Så att jag liksom stod och lagade mat och gjorde allt möjligt och fick lite så här panik. Nej, men gud, nu vill hon köpa den här jäkla soffan. Och ja, nej men oj, oj. Och så skrev hon så här, men kan du bekräfta att pengarna har kommit? Eller du vet, det här med säkert köp på det här. Och jag stod där och stekte mat och liksom, ja, men gud, vad ska jag göra? Så fick jag lite panik så här, men stackars människa här. Hon har liksom, vill ha den här soffan.
Så jag in och klick, 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 klick. Så här, jättesnabbt. Jättepinsamt. Man skäms ju att berätta det. Slurp 10 000 från mitt konto. Så att hon liksom vilseledde mig in på liksom... Jo, hon frågade efter mitt nummer. Så jag, du vet, gav numret och stod där och stekte. Och så, du vet, allting gick snabbt. Och så, borta. Mm. Så att det var ju ett annat typ av bedrägeri. Men det var ju ändå... Så att jag har ju blivit lite så här, hur ska vi göra för att inte hamna där igen?
Vad tänker du om du hör någon som du tror är någon du känner som vill att du snabbt ska swisha pengar eller på något sätt göra något som du inte känner igen?
Nej, men alltså, jag har ju i och med den här smällen på 10 000 när jag skulle sälja en soffa och bli av med 10 000 så är det otroligt pinsamt. Men det känns ju som att jag har lärt mig, så att skulle jag få ett telefonsamtal, fast i och för sig då kanske de säger att det är min dotter, att telefonen är sönder och så är det liksom hennes röst. Och, jag vet inte, jag skulle gå på det igen säkert då. Knäpp som jag är. Kodord. Kodnamn.
Vad tänker du? Men det, man skrattar åt det.
Men... Ja, man gör ju det.
Kan det bli aktuellt med ett kodord?
Ja, men alltså kanske. Vi får börja med det. Ja.
Vi är ändå bara människor. Samtidigt får vi inse att vi är ju en säkerhetsmedveten människa på en helt annat sätt än man var för 150 år sedan.
Det här är Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet. Han undersöker alltså spår av brott på olika sätt och föreläser i ämnet.
Det som jag brukar säga när jag har grundläggande säkerhetskurser, de flesta säkerhetsproblem är triviala att lösa. Du är rädd för kreditkortsbedrägeri, ha inget kreditkort. Du är rädd för att få bilen stulen, ha ingen bil. Och det här, när tekniken ändras, så ser vi ofta den här spänningen i debatten då.
Om du är rädd för telefonbedrägeri, ha ingen telefon. Det är alltså ett sätt att lösa problemet på. Nej, bedrägerier är inget nytt. Men det som den generativa AI:n bidragit med i den kriminella världen är att göra det möjligt för i princip vem som helst att genomföra manipulerade bedrägerier i stor skala.
Det har, som så mycket annan teknisk utveckling, helt plötsligt demokratiserat det här. Det här angreppet blir just nu mycket, mycket billigare. Fundamentalt har inget ändrats, men ändå har allt ändrats i grunden. För helt plötsligt kan alla göra det här mot alla andra. Och det är vad vi hela tiden påpekar. Men Jan Frese skriver det här redan på 70-talet då, liksom att datorer, problemet med dem är att de sänker den manuella tröskeln. Saker som helt plötsligt var omöjliga eller orimliga att göra. De var inte omöjliga i teorin, men var orimliga att göra för de kostade för mycket. Är nu helt plötsligt billiga. Det är ju liksom skillnaden mellan, alltså, det motsvarande Nigeria-brev, det är ett bedrägeri som är känt sedan 1800-talet. Det blev lite lättare att göra i och med att tryckpressen infördes, men det var fortfarande ganska dyrt att göra. Sen gjordes det med fax, du vet, på 80-talet i Sverige, Nigeria-brev. Men då var det bara de som hade en fax och hade pengar som blev utsatta. Sen kom e-mail och då var det helt plötsligt gratis och flöda hela världen med det här, va? Det som generativ AI nu gör är att det gör det helt plötsligt att inte bara skicka det här till hela världen utan också rikta in det mot dig personligen. För det blev helt plötsligt gratis nu, va? Så jag kan skicka mycket bättre såna här spam gratis. Eller jag kan ha en lång lista istället. Ska jag göra det för hand kanske jag bara hunnit med 10 sådana här offer. Va? Nu kan jag göra det för 10 000.
Vad är det då för spår som lämnas i bilder och filmer till exempel som inte syns med blotta ögat? Det visar sig vara en hel del faktiskt.
Ett sätt att identifiera vilken kamera som har tagit en viss bild, om det är en digital kamera, det är att alla de här små CCD-cellerna i chipet, de är inte gjorda likadana. De varierar lite i processen. De kommer att ha lite olika brusnivåer och lite olika tröskelnivåer. Så att det är ingenting som du absolut kan se med den nakna ögat. Men om du sätter en dator på att mäta upp de här grejerna så kan du få ett slags fingeravtryck där du kan skilja en sensor från en annan. De här generativa bilderna har ju naturligtvis inte genererat sånt här brus för att de är ju genererade. Så. Men nu hittar man alltså att de gör det. Och det är jättespännande.
Även AI-bilder och röstmeddelanden genererar alltså vissa spår som gör det möjligt att söka efter deras ursprung. Det säger Stefan Axelsson, som säger att det ändå finns, eller kommer att finnas, en del muskler att bemöta bedragarna med. Kanske med hjälp av just AI. Men när brotten ökar och anmälningarna skjuter i höjden så kommer det att bli svårt att hålla jämna steg.
Det finns ju nationellt forensiskt centrum som i Sverige idag är en del av polisen. De är inte fristående längre. De har alla den här kompetensen. Men problemet är att de är naturligtvis inte dimensionerade för en verklighet där det här blir 100 gånger så vanligt. Eller 1000 gånger så vanligt. Va? De hinner ju redan inte med alla tops. Alla envisas med att stryka över verkligheten. Och det här kommer bli ännu värre. Och det här, så här ser det ut inom det digitala området. Liksom. Behovet ökar mycket snabbare än vad vår kapacitet gör. Och jag vet inte om vi ens kan eller ska bygga i kapp. Det kommer att kosta oerhörda summor. Vi har inte folket heller.
Jag tänker på mina stackars mormor och morfar. Det är väl den målgruppen som blir lite skadad av det.
Du menar att de förstår inte bättre?
Ja och nej. Nej, men att de är väl lite lättare att lura, känns det som.
De kanske inte begriper den nya tekniken lika fort, eller?
Ja, eller nu utgår jag från min mormor och morfar att det är problem och vet inte, ja, men har svårt att liksom begripa på telefoner generellt.
Och de är så himla snälla också.
Ja, framförallt när barnbarnet ringer eller skriver någonting.
Vi kanske ska informera dem om vad som kan hända.
Ja, vi brukar ändå prata om det lite då och då. Eller jag brukar säga, tro inte på någonting som jag säger.
Ska ni ha ett kodord framöver då, kanske?
Jo, men kanske. Det var inte dumt. Det har inte tänkt på.
Om inte vi hänger på det här spåret så kommer ju de kriminella att få alldeles för stort försprång.
Det säger Lena Klassén. Hon är polis och jobbar både som direktör på Nationella operativa avdelningen hos Polismyndigheten och är samtidigt Sveriges andra professor i digital forensik vid sidan om Stefan Axelsson, men vid Linköpings universitet.
Jag tror alltid det kommer att finnas folk som vill låta andra människors pengar eller andra människors tillgångar. Och jag tycker det är en tragisk utveckling att vi ska behöva ställa kontrollfrågor och så vidare. Men tyvärr så kan det vara där man hamnar. Alltså man bör känna sin familj och man bör... Jag vet, när du ringde upp mig så frågade om jag verkligen var Lena Klassén. Vad hette mitt första husdjur och så vidare. Så att vi måste definitivt vara mer vaksamma.
Det finns många brott som begås med hjälp av generativ AI idag. Som till exempel desinformation, cyberattacker och utpressning genom att skapa falska bilder av någon. Lena Klassén, hon åker runt i världen och utbildar andra i ämnet samtidigt som hon knyter kontakter.
Det jag försöker prata om nu, det är ju att förstå hur digitaliseringen faktiskt påverkar hela samhället. Det finns ju helt nya tjänster. Alltså det finns ju en organiserad verksamhet som säljer brott. Och då kan man ju sitta på sitt kontor hemma och ha en arbetsgivare i ett annat land som betalar en för att man till exempel använder en specialiserad app för att göra brott. Så att jag åker runt och försöker få den forensiska världen att förstå att vi behöver hänga med. Vi behöver vidareutveckla hela området faktiskt. Och det är i rörelse. Därför jag törs inte säga att 100% av alla brott är en digital komponent. Men jag tror att vi är åtminstone väldigt nära det.
Tillbaka till ursprungsfrågan då. Hur ska vi alls veta om en röst tillhör den personen som verkar prata i telefonen? Eller är med i en film? Eller på ett foto? Det här ifrågasättandet kommer att bli vanligare, det tror också Lena Klassén. Något som i förlängningen kan bli väldigt kostsamt, inte bara i pengar räknat.
Det är ju kostsamma utredningar och det tar ju tid. Och alla utredningar som man lägger på, man ska säga, inte onödigt, men liksom när man ifrågasätter en äktighet, då är det ju andra ärenden man inte gör. Utan då skjuter man ju faktiskt rättssäkerheten i sank om man då belastar forensiska laboratorier med fel uppgifter. Och det är i slutändan är ju faktiskt ett hot mot demokratin.
Vi vill ju lita på varann. Vi människor är sociala djur. Man tjänar oftast normalt inte någonting på att misstänka andra. Men jag tror att behovet av att verifiera en interaktion med någon kommer ju öka jättemycket.
Om det är så här det rör sig om pengar och så kommer jag ju nu att fråga någonting. Va? Vi kommer ju ha ett lösenord. Vi har ett lösenord nu, va? Där vi kan veta att det är hon. Där jag kan veta att det är hon. Va? Och det kan jag ju råda folk att göra.
Vill du höra fler avsnitt i den här serien om AI i praktiken? Om lärarnas förändrade förutsättningar.
AI bidrar ju till att vi också måste lite grann omvärdera vår syn på kunskap. Vad är kunskap?
Om illustratörernas nya situation.
Om vi nu blir utkonkurrerade potentiellt av maskiner, då är ju frågan så här, vilka blir vi då?
Det här är någonting som kommer förändra hela världen.
Och om journalisternas nya verktyg.
Man kommer hitta ett sätt som kommer göra en till en fantastisk journalist, oavsett om man har AI som sitt främsta verktyg eller som man plockar fram lite då och då. Men att helt ignorera det och låtsas som att det här inte kommer påverka väldigt mycket, det tror jag är väldigt naivt och dumt.
Sök efter AI i praktiken i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Nästa timme här i P1 inleder vi med P1 dokumentär med rubriken Att fånga en fönstertittare. Men först nyheter. Klockan är 5.
God morgon, nyheter från Ekot. Säkerhetspolisen upptäcker allt fler barn i sitt underrättelsearbete för att förhindra terrordåd. Det handlar bland annat om personer som uppger att de vill utföra attentat och som ofta är aktiva i forum på nätet. Utvecklingen har lett till att Säpo nu också gör fler orosanmälningar till socialtjänsten. Sommarbemanningen inom vården ser bättre ut på flera håll i år jämfört med förra året. 10 regioner svarade i Ekots enkätundersökning, däribland Stockholm, Skåne och Västernorrland. 2 regioner svarar att förutsättningarna har försämrats i år. Det är Jämtland Härjedalen och Gävleborg. I resten av regionerna bedöms bemanningsläget som oförändrat. USAs president Donald Trump upprepar nu att han inte har några planer på att prata med Elon Musk efter deras offentliga ordbråk i veckan. Jag har varit så upptagen, sa Trump när han fick frågor från reportrar på presidentplanet Air Force One.
Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many that I'm not thinking about Elon Musk.
Do you have any plans to speak with Mr. Musk? This was one of your closest advisors.
Yeah, no, I don't have any plans.
Jag har inte tänkt på honom, sa Trump. Går det att minska beroendet av IT-tjänster från amerikanska techjättar? Ja, det ska det svenska statliga forskningsinstitutet RISE testa senare i år. Det är genom att under en period driva verksamheten helt med teknik som är öppen och oberoende. Det skriver Dagens Nyheter. Som det är nu så är många svenska myndigheter väldigt beroende av amerikansk teknik. Skulle USA av någon anledning besluta om att stänga ner tillgången till den, då skulle det få stora konsekvenser. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. En mörk vinterkväll, precis när Stina klätt av sig för att lägga sig, tittar hon upp mot sitt fönster i lägenheten på bottenplan. Hon tror knappt sina ögon. Där står en man och tittar in. Vi ska höra P1 dokumentär om att fånga en fönstertittare.
P1 dokumentär.
I en förort till en storstad i Sverige står ett högt lägenhetshus. Det är nybyggt och än så länge har inga gatlyktor satts upp. Men i de stora fönstren, designade för att släppa in solljuset, lyser lampor upp det kompakta decembermörkret.
Jag trodde aldrig att jag en kväll skulle titta upp ut genom fönstret och se en man sitta fastklistrad mot fönsterrutan.
Nedför gatan finns ett litet skogsparti som blev kvar när huset byggdes. Vänder man sig om ser man en rabatt täckt av tung snö. Höjer man sen blicken ser man rakt in i lägenheterna på bottenplan.
Och jag bara väntar på att han ska se mig.
Här är lägenheterna små. Perfekt för den som är på väg ut i livet. Och de bor ensamma. Det är 10-tal tjejer som har sina hem på bottenplan. De känner inte varandra, säger knappt hej i tvättstugan. Men snart kommer de få reda på att de har någonting gemensamt.
Alltså, vad gör han där? och jag skriker helvete och hoppar upp från sängen i pyjamas. Vi ska inte vara rädda, han ska liksom vara rädd för oss.
Oh my god. Herregud.
Att fånga en fönstertittare. En dokumentär av Malva Tanning och Hedda Halsenius.
Nej, men jag minns när jag flyttade hit. Det var en turbulent tid i mitt liv och den här platsen blev min trygga plats i världen.
Stina är i 20-årsåldern.
Ja, men också så här, friheten med att så här, det här är mitt hem. Det är ingen som kan styra eller ställa. Jag gör precis vad jag vill.
Stina flyttade till huset med de stora fönstren för 2 år sedan. Hon bor i en liten etta, stilren och luftig. Hennes säng, som står precis vid det stora fönstret, är bred. Överkastet lika ljust som resten av rummet. Under tvn står ett kakelklätt lågbord. Ovanpå är böckerna staplade med ryggarna utåt. Stina läser Simone de Beauvoir och har stearinljus i buteljer. I de matchande kaffekopparna serveras presskaffe med havremjölk. Och nycklarna hänger på dörrhandtaget. Om någon rycker i handtaget ska det höras när nycklarna går i golvet.
Det var jultider och det var mycket som hände i mitt liv just då. Jag hade precis skrivit på ett kontrakt för ett nytt jobb.
Det är en decemberkväll 2022. Stina jobbar ett av sina sista pass på sitt gamla jobb.
Det var ett kvällspass, ett stängningspass. Och ja, men jag var bara så himla trött. Och jag ville bara hem och jag ville bara sova. Och då kunde jag väl inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur de närmaste timmarna skulle komma och utveckla sig. Jag gör mig redo för att gå och lägga mig. Klockan är ganska sent, alldeles för sent. Jag vet att när jag lägger huvudet på kudden så kommer jag somna på en sekund. Och när jag ska lägga mig i sängen så kollar jag ner mot fönstret som är precis intill sängen som går ganska långt ner till marken. Och jag förstår nog inte riktigt vad jag ser först, för att liksom i den där lilla springan som jag har lämnat upp, liksom, som jag inte har dragit ner persiennen riktigt hela vägen ner, där sitter det någon liksom i rabatten på huk, och jag liksom, vi kollar varandra typ rakt in i ögonen i liksom en millisekund.
Det är mitt i natten och kolsvart utanför, men Stina ser hur en man trycker händerna mot hennes fönsterruta. Han är klädd i mörka kläder och det enda man ser av hans ansikte är ett mörkt skägg. Och i handen håller han en mobil.
Och han ger ifrån sig något liksom flin. Han ser liksom nöjd ut. Och då inser jag att jag sitter ju här utan kläder. Och han kollar på mig. Och det ser ut som att han filmar eller fotar mig. I liksom nästa sekund så ser jag liksom att hans ansikte förändras. Jag ser liksom någon form av rädsla i hans ögon. Och i samma veva liksom drar han ner mobilen och liksom slänger sig bakåt i rabatten. Och jag bara reser mig, typ försöker förstå vad som händer och springer fram till fönstret och liksom, och då får jag liksom bekräftat att ja, jag såg precis en person sitta i rabatten och kolla in på mig, för att han springer därifrån. Jag ser liksom ryggtavlan på honom springa bort från mitt fönster.
Stina känner hur paniken sprider sig i kroppen.
Och jag tänker så här, nu springer han in i huset och kommer hit. Nu, jag vet inte, nu kommer han och typ våldtar mig. Så jag springer till liksom ytterdörren och kollar att den är låst. Jag släcker lamporna och liksom har ren skär panik bara. Jag vill bara gå tillbaka i tiden och tänka att han inte har sett mig, att jag inte finns. Jag vet ju att jag är liksom i min lägenhet och att det, ingen kan komma in, men samtidigt så blir liksom väggarna jättetunna och fönstren och dörrarna känns inte alls stängda och låsta, utan det blir som att jag är liksom i en glasbox och han kan se mig.
Med gråten i halsen ringer Stina en av sina bästa killkompisar. Hon klarar inte av att vara själv i lägenheten.
Och jag liksom väldigt osammanhängande liksom nästan skriker, eller frågan är om jag nästan viskar. Det känns som att jag skriker, men jag tror att jag pratar väldigt väldigt lågt. Det är som att jag fortfarande tänker, eller det är som att jag tror att den här personen kan höra mig.
När de har lagt på ringer hon 112.